Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 4, vers 1-11. Sen fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov." Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: "Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sa Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka." Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom.
Alexej Navalny vid det här laget. Ni vet han som nästan blev giftmördad där borta i Ryssland och som nu sitter fängslad som regimkritiker, eller framförallt för att ha kritiserat Vladimir Putin. Eller Vladimir kalsongförgiftaren som Navalny kallar honom. Navalny har säkert skäl för sin kamp och sin strid som oppositionsledare, det misstror jag inte alls. Men jag tror ändå att han kommer inte att lyckas. Skälet till det är att han pratar alldeles för mycket om och sysslar alldeles för mycket med sin motståndare. Han pratar nästan bara om Vladimir Putin. Han gör till och med filmer om honom. Och det verkar som att det kommer att bli någon slags personlig kamp mellan dessa båda. Och därför så tror jag att Navalny kommer att misslyckas med sina avsikter. Det som exempelvis sker i Ryssland just nu och i alldeles för många sammanhang där konflikter uppstår är precis raka motsatsen till det som sker i dagens text, till det som Linnea läste. Där möter vi två högst personifierade gestalter. Den ene som är dramats huvudperson ska driva sin sak framåt. Den andra en bifigur som egentligen inte har någon annan funktion än att hota huvudpersonens avsikter. Djävulen har liksom ingen egen agenda. Han har ingen parallell plan för det som ska komma. Utan hans enda avsikt och syfte är att avleda och hindra Jesus från att göra det han ska göra. Det är alltså inte två jämbördiga aktörer som möts. Det är inte en kamp mellan två världar med varsin egen agenda, ungefär som i berättelser som Sagan om ringen eller andra epos på temat kamp mellan det onda och det goda. Det är inte två starka konkurrenter som möts här, utan den ene äger skeendet. Jesus äger hela frågan om att föra mänskligheten och resten av skapelsen till frälsning och försoning. Den andra har bara för avsikt att hindra detta. Något alternativ har han inte. Att tala om djävulen som en personlig figur uppfattas kanske inte helt opportunt i vår tid, även om jag nu ska göra det. Och jag gör det därför att ondska är inte en företeelse utanför oss själva. Det är ingen fristående kraft som agerar på eget bevåg, utan någonting som hela tiden interagerar med våra egna personligheter. Och på så sätt är djävulen faktiskt en person. Det finns inget som är djävulskt utanför det som är personligt. Precis som kärleken alltid är personlig är också ondskan personlig. Inför allt som drabbar oss, inför varje situation som vi ställs inför, så har vi ett val. Inför varje tragedi, inför varje hot, inför varje katastrof kan man välja om man vill förhålla sig, fokusera på nederlaget som sådant och bli en del av det. Eller på det som leder vidare och istället blir en del av det. Bli personlig med det skulle man kunna säga. Trots alla orättvisor i världen har jag svårt att tro att det finns någon som enbart är ett offer i ordets yttersta mening. Alltså alla kan drabbas naturligtvis och de flesta gör det också. Men jag kan inte godta att detta skulle vara den givna slutstationen, den givna predestinationen för någon enda människa. I så fall kan jag inte se poängen i att Jesus ger sig själv som ett offer för hela mänskligheten. Djävulen i det här fallet försöker ju inte aktivt att nedkämpa Jesus. Istället försöker han vinna hans uppmärksamhet. Vilket egentligen inte innebär något mer konkret än att han vill att Jesus upphör med sina ambitioner att frälsa världen och istället börja förhålla sig till honom. Djävulen är inte våldsam. Det finns det andra som är. Han förfogar inte över bomber och terror. Det är andra som gör det. Och också använder detta för att bekämpa varandra. I alla situationer där två parter ligger i konflikt, vare sig det handlar om en vanlig skilsmässa eller ett globalt krig, så kan den situationen uppstå där båda parterna ser sig själva som offer för den andres ondska. Det här är djävulens våta dröm. Två självutnämnda offer och ingen ansvarig. Golfesset Annika Sörenstam hade en gång en tränare som hette Kjell Enhage. Han berättade att nyckeln till Annikas framgång var att hon hade förmågan att fokusera på rätt sak. Efter att hon hade slagit fel i sitt golfspel, vilket alla gör, fokuserade hon nästa gång på följande fråga: hur ska jag göra för att slå rätt? Det lät ju inte så där revolutionerande eller överraskande, men faktum är att de flesta golfspelare gör inte på det sättet, utan i den situationen som har de ett annat fokus, nämligen hur ska jag nu göra för att inte slå fel en gång till? Enhagers slutsats var att om man gör så är det inte spelaren som behärskar situationen, utan istället så är det nederlaget som behärskar spelaren eller den situation som man inte ville ha, alltså fiendesituationen är det som behärskar spelaren. Inom politiken så är det här regel snarare än undantag, detta att nederlagen och kampen mot fienden får behärska spelarna. När Fredrik Reinfeldt blev partiledare och sen till och med vann valet 2006 berodde det på att han nästan aldrig talade om sina politiska fiender. Reinfeldt talade om väldigt mycket, men han talade nästan aldrig om Socialdemokraterna, vilket hans företrädare hade gjort jämnt och ständigt. De så kallade nya moderaterna ignorerade sossarna så till den grad att de utan att blinka eller rodna tog över några av deras gamla älsklingsreformer och började krama avtalsrörelser och kallade sig för arbetarparti. Och detta enbart av det skälet att moderaterna tyckte att det var bra för Sverige, vilket många socialdemokrater också tyckte. I och med valet 2014 hände däremot något intressant. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och visade dessutom en växande trend. Plötsligt började samtliga partier prata om, ja inte bara prata om utan till och med anpassa hela sin politik efter en enda sak, nämligen Sverigedemokraterna. Allt, jag menar allt, kom att handla om fienden för alla andra partier. Någonting som till slut ledde till att SD blev en verklig maktfaktor och till slut också till den omstridda januariöverenskommelsen. Nu vill jag på inget sätt jämställa några politiska partier eller politiska åsikter med ondskan. Det är inte det som är poängen. Poängen är att om jag fokuserar helt och hållet på mitt nederlag, eller på det som skulle kunna bli mitt nederlag, det som blir min fiende, så riskerar jag också att bli en del av det. Om vi är på väg någonstans, om vi har ett mål, till exempel med vår kyrka, med vår tro, med våra liv eller vad det nu är, så är det det vi ska koncentrera oss på, inte det som vill hindra oss ifrån den resan. Jag vill gärna beskriva djävulen som en person, därför att det är genom våra personligheter det personligt onda tar gestalt. Om vi inte ger honom det utrymmet så har han inget alternativ att presentera. I själavården handlar befrielse aldrig om exorcism, det vill säga där själavårdaren driver ut Satan ur människors liv. Det är bara i dåliga filmer som det går till så. Det görs försök i verkligheten. Jo, det har det gjort. Jag har i de fall som jag har sett det så kan jag ändå intyga att det har misslyckats i samtliga fall. Därför att det tvärtom bara ökar fokuseringen. I själavården handlar befrielse om att flytta fokuset från det egna nederlaget, från den inre fienden eller vad det nu kan vara, till den nåd och kärlek, till den upprättelse som Jesus lovar varje syndare. Och till det alternativ som detta medför. Om till exempel mitt problem är skuld, så kan man naturligtvis ägna sin kraft åt skuldens orsak en stund. Men där ligger inte befrielsen. Befrielsen ligger i förlåtelse eller försoning, och alternativet är ett liv utan skuld. Exorcism, alltså aggressivt utdrivande av en fiende, fungerar aldrig vare sig i fråga om själavård eller politik. Samtalet mellan Jesus och djävulen är alltså påfallande fredligt och stillsamt. Anledningen är att de håller sig till saken. Djävulens bud är enkelt och det är tydligt. Han vill att Jesus byter fokus, att han flyttar dig från frälsningens huvudmål till sin egen person istället. Inget annat än det som det onda vill oss i denna världen alltså. Jesus avböjer detta, sakligt och utan att höja rösten. Han tar sig till och med att förklara varför han avböjer. Han är inte där för att bli personlig med vare sig djävulen eller sig själv, utan för att göra Guds vilja. Och där är samtalet sedan över. Det här ger mig och oss alla andra ett mandat, eller hur? Nämligen att inte lägga så mycket energi på allt det där som inte är bra. Jag kan säga ärligt att i mitt liv finns det många saker som jag inte är särskilt stolt över. Min befrielse har nått mig när jag slutat upp med att ständigt försöka nedkämpa dessa saker. För det har faktiskt aldrig lyckats i någon egentlig mening. Det som däremot har befriat mig är när jag istället valde att uppskatta det goda som samtidigt funnits där, men som aldrig fick den uppmärksamhet det förtjänade för att jag var så fullt upptagen med att bekämpa det andra. Och det var Jesus som tillät mig, uppmanade mig att göra det valet. Under mitt liv har jag hört många människor som har vittnat om samma sak. Min alkoholiserade kompis till exempel, som sa att det som befriade honom, det var när han inte tänkte på att sluta supa hela tiden, utan istället började koncentrera sig på att bli nykter. Eller den där rättshaveristen som slutade upp med att kämpa mot det fåtal som han ansåg gjort honom orätt och istället la energin på det flertal som faktiskt ville honom väl. Jag skulle kunna hålla på länge på det här viset och ta exempel på människor som har vänt sina nederlag ryggen och gått vidare bara genom att sluta upp med att fokusera på det som de anser vara fienden. Människor som har vägrat bli personliga med sitt onda. Människor som har flyttat fokuset från det som hållit dem fast till det som fört dem vidare. Nelson Mandela var nog motsatsen till Navalny i Ryssland. Mandela i Sydafrika pratade väldigt lite om sina motståndare faktiskt. Trots att han satt fängslad i 24 år. Han var helt och hållet fokuserad på hur det nya Sydafrika skulle se ut. Inte på hur det hade varit, för det visste alla allt för väl. Men det är inte metoderna nu då som är poängen. Texten visar på någonting avgörande. Nämligen att ondska enbart kan ta gestalt när man blir personlig med den. Precis som kärlek också blir levande när man blir personlig med den. Oavsett vad jag personligen ger mig i lag med så blir jag ju alltid en del av det. En part. Vare sig jag bekämpar eller omfamnar något så är det det som kommer att styra mina val, känslor och handlingar. Anledningen till att Jesus kommer vidare där i öknen efter ett kort samtal bara är inte att han vinner någonting. Han visar bara att han inte bryr sig. Eller de som helt enkelt, precis som Jesus gjorde i öknen, som aldrig gav sig clinch med djävulen, aldrig slogs med honom, aldrig kämpade mot honom, aldrig försökte driva honom ur själen, hjärtat och hemmet, utan helt lugnt tackade för sig och sa att han fick klara sig på egen hand.
Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.